Hallå, hallå. Välkomna till veckoanalysen. Välkommen Alexander.
Tack så mycket.
Det är aktiespecialdags.
Yes, perfekt.
Fantastiskt kul. Det är ju rapportsäsong som ni alla vet. Och vad är då bättre än att ha Alexander i studion? Det är en studio. Men vi ska ju prata mycket rapporter idag självklart. Det har kommit massa rapporter. Det är mycket rapporter på gång den här veckan och nästa. Och vi försöker ju en gång under varje rapportsäsong ha ett lite så här specialavsnitt där vi får in lite med aktie, kanske en övrigt ibland makrotung podd. Så att, jättekul Alexander, du är ju med och jobbar med vår aktieförvaltning.
Ja.
Vi ska alldeles strax direkt slänga oss in i rapporterna som har varit föregående vecka. Men jag tänkte bara några grejer. Vi brukar alltid summera lite grann. Vad var det vi sa förra veckan egentligen? Och dels pratade vi en del om strategirapporten, ny oro med fraktkostnaden som går upp. Vi fokuserade på centralbanken en del. Det var ju Henrik som var här då. Och vi pratade bland annat om inför ECB-mötet. Och vad kom ut där? Jo, ECB lämnar ju räntan oförändrad. Så att inflationen fortsätter falla. Vi hade Kinas centralbank som ska stimulera ekonomin under veckan. Det drev upp metallpriserna. Vi hade Japans centralbank som lämnar räntan oförändrad. Och japanska börsen faktiskt steg till 34 års högsta. De är på gång nu. Och sen hade ju faktiskt amerikansk PCE-inflation, det var väl kanske viktigaste makrostatistiken under veckan, och där såg vi en ökning på 2,9% år över år. Inga stora överraskningar så. Så jag tänker istället att vi bara slänger oss in i rapporterna, och det var ju, kan man säga, lite verkstadsfokus va?
Mm, absolut.
Verkstad och bank, ska vi säga.
Verkstad och bank, ja.
Verkstad och bank. Ska vi liksom börja med så här Atlas, Sandvik, Epiroc, vad säger du? Vilken var mest spännande?
Absolut. Jo, men jag tycker både Sandvik och Epiroc är spännande. De har ju försäljning då mot gruvindustrin med gruvmaskiner.
Mm.
Epiroc har även lite försäljning mot byggnation och sådär. Lite mer. Och Sandvik har även mot tillverkningsindustrin.
Mm.
Den underliggande efterfrågan inom gruvindustrin finns ju där och den växer bra. Epiroc hade en orderingång som växte 7% organiskt. Historiskt nu senaste kvartalen har vi varit lite bortskämda med lite väl hög book-to-bill. Vilket innebär då att orderingången är högre än omsättningen. Det här har nu normaliserats lite och book-to-bill kom då in på runt 90%. Vilket innebär att orderingången är ungefär 10% lägre än vad omsättningen var. Och det kommer ju då från att de nu levererar på tidigare kvartal starka orderingångar. Lönsamheten är fortsatt på bra nivåer. Epiroc hade runt 22%. Utöver det så frigör de en del varulager under kvartalet, vilket stärker kassaflöden. Och det är lite liknande som Sandvik ser gällande kassaflöden och även Atlas Copco, att det var generellt sett starkt. Lite skillnader för Sandvik var att organiska orderingången minskade 4% under kvartalet. Och det här är då tredje kvartalet i rad för Sandvik med en book-to-bill under 100%.
Och bara för att göra det här lite enkelt för våra lyssnare. Så, alltså du förklarade ju vad det innebär. Men om man, ska, ja. man vill gärna ha en högre orderingång om man liksom vill se tillväxt framöver.
Ja, precis. Eller? För att det är ju orderingångarna som kommer det här kvartalet som ska levereras sen de kommande kvartalen. Så att desto bättre, eller desto högre, desto bättre.
Yes.
Rättare sagt. Sandviks vd är inne på att det är bra med den här normaliseringen av orderboken då, för leveranstiderna kommer ju ner då ut till kund.
Mm.
Så att det blir ju värdeskapande för kunderna på så sätt. De hade en liten svagare lönsamhet, Sandvik då strax under 20%, men det är fortfarande på en OK-nivå. De har ju ett målspann där att ligga mellan 20-22%, så det var ju lite under det. De har nu implementerat ungefär halva kostnadsbesparingsprogrammet som de initierade 2022. Och utöver det så initierade de nu ett nytt kostnadsbesparingsprogram på ungefärligt då som ska spara 1,2 miljarder årligen. Det här nämner de då skulle skett oavsett konjunkturläge det mesta utav det. Det här handlar om effektiviseringar i verksamheten. Etc. Och värderingarna nu på de här två bolagen ligger på runt EV/EBIT 14 för Sandvik och mellan 16 och 17 på Epiroc. Mm.
Kan du säga någonting om så här, kursreaktionen? Var det liksom något som marknaden hade räknat med? Jag tänker till exempel att sparprogrammet, det brukar ju alltid mottas positivt om det inte är förväntat. Var det så i Sandviks fall också eller?
Ja, Sandviks fall så mottogs det bra. på rapportdagen. Och det var ju mångt och mycket då, tack vare det här kostnadsbesparingsprogrammet som då ska säkra upp lönsamheten. VD:n påpekar även det att som sagt just nu ligger de lite under sitt målintervall på lönsamheten mellan 20-22%. Och de siktar väl på att komma upp någonstans på kanske 21%, så det blir ett litet mellan.
Och när du säger de här procenten, då pratar vi rörelsemarginalen, inte, eller?
Ja, rörelsemarginalen. Ja. Precis.
Det är ju ändå rätt höga tal, tänker jag.
Det är höga tal. Det är verkligen. Det är starka lönsamheter. Mm. Vi kan hoppa in på Atlas Copco. Även de fortsätter ha stark lönsamhet. Mm. De har ju över 20, eller hade vid Q3-rapporten, hade samtliga affärsområden över 20%. Nu så föll ett av affärsområdena under 20% på lönsamhet i Q4-rapporten. Mm. Men deras största område, kompressorteknik, redovisade 25% rörelsemarginal. Så att det är väldigt stark marginal. Även de då har en book-to-bill som var runt 80%, så att de fakturerar mer än vad de får in under kvartalet. Omsättningen växer 10% organiskt. Orderingången var i linje med förra årets fjärde kvartal. Och de brukar ju även då kommunicera till marknaden hur de väntar sig att marknadsutsikten ser ut för kommande kvartal. Och där så nämnde de att de väntas att det kvarstår på nuvarande nivåer. Så att då blev det lite intressant med tanke på att orderingången nu under det fjärde kvartalet var runt 37 miljarder. Kollar man på hur det såg ut för det första kvartalet 2023 så var det 48 miljarder. Mm. Sen minskade det lite sekventiellt under kvartalen under året till 44 och 43. Så att någonstans mellan 37 och 48 blir väl att det kvarstår på nuvarande nivåer beroende på hur man tolkar det.
Ganska stort spann.
Väldigt stort spann.
Så osäkerheten.
Precis.
Men det handlar ju om så här, vad marknaden, hur man tolkar det då. Om vi bara summerar de här lite kort då, Atlas, Sandvik, Epiroc, liksom. Vi håller oss till gruvrelaterade, även om det inte bara gruvor. Men,
ja.
men vad säger vi? Dels här, vilka gillar du efter rapporten? Vad kan man säga om liksom allmänt så här, Atlas är ju verkligen känt för så här stabila marginaler och liksom och så. Hur känns det efteråt nu? Är det någon som sticker ut, känns lite bättre? Är det någon som känns lite svagare? Vad ska man ha?
Vi gillar ju exempelvis Sandvik. Vi har valt dem för Epiroc. Det kommer då från att Epiroc har en högre värdering. Det kommer också från att Sandvik har kommit väldigt långt i hela elektrifieringen och automationen inom gruvindustrin. Epiroc jobbar också med det, men har inte fått ut det till sina kunder i samma takt som Sandvik. Atlas Copco gillar vi också. Där pratar man alltid om att värderingen brukar vara relativt hög, men det är ju ett av Stockholmsbörsens finaste bolag. De växer väldigt bra, de har starka kassaflöden, och där ligger väl värderingen nu någonstans runt EV/EBIT 20 på framåtblickande 12. Så att inte jättehögt, men inte jättelågt heller.
Nu, jag tänker, nu har vi lagt rätt mycket tid på de här bolagen. Volvo skulle vi kunna prata kort om kanske. Och sen har vi banken också, så får vi släppa några som du kanske inte har i fokus just nu, typ Tele, Ericsson och så vidare. Men om du tar Volvo, kanske bankerna. Vad säger de om Volvo?
Ja, på Volvo nu så ser man ju hur orderingången börjar normaliseras efter ett väldigt hektiskt 2021. Då hade de väldigt starka orderingångar för både lastbilarna och anläggningsmaskinerna. I deras kvartalsrapport så redovisar de även hur de ser sig att lastbilsmarknaden utvecklas då under 2024. Och där ser man ju att de tror då att lastbilsmarknaden i Europa och USA minskar med mellan 15-20%. Det är ju fortfarande på höga nivåer om man tittar historiskt. Och det sker ju som sagt utav en form av normalisering på marknaden. Utdelningen landade på 18 kronor per aktie.
Mer än väntat eller?
Ja, något mer än väntat. Det är ungefär 7% i direktavkastning.
Ja, exakt.
Jag såg nu att det redan börjar spekuleras i nästa års utdelning. Men vi
eller
får
en
extra vänta utdelning, och se.
Tror jag såg spekuleras om också. Eller det kanske är en extra utdelning där, nej?
Ja, jo, det kan vara så. De har ju ungefärligt idag en nettokassa per aktie runt 40 kronor och så delar de ut 18.
Okay,
ja. Så att de har ju fortfarande god marginal i businessen då med nettokassan där.
Mm. Ja, härligt. Jag tänker när vi ändå pratar extrautdelning, visst var det så i SCBs fall att det kommer en extrautdelning? Skitsamma vad det kallas. Det är i alla fall mycket pengar som ska ut från bolagen. Och det är ju lite trevligt ändå.
Det är det verkligen.
Så tittar man på bankerna så, ja, SCBs fall såg jag i alla fall att det var extrautdelning. Men också visst guidar de lite högre kostnader. En stabil rapport men liksom lite högre kostnader. Eller så var det kanske främst Swedbank där jag vet att det var över 1 miljard i investeringar. Så att... Något du har med dig annars från bankerna så där, från rapporterna?
Absolut, det var ju fortsatt starka räntenetton. Mm. SCBs växte 25% på årsbasis, Swedbanks växte 22%. Mm. SCBs räntonetto minskade lite grann om man tar sekventiellt från Q3-rapporten till Q4, medan Swedbank ökade något. Mm. Jag tror att det viktiga som vi tog med oss från SCB handlade om att de öppnade upp för väldigt stora återköp. Mm. Så utöver då att de ska dela ut runt 7-8% i direktavkastning så öppnar de upp för återköp av aktier för cirka 15 miljarder kronor under året. Och det är ungefär mellan 4-5% av totalt utestående aktier. Mm. Så bara på återköpen och utdelningen där så har du ju då närmare 12%. Mm. Swedbank... hade som sagt också starkt räntenetto. De ska också dela ut runt 7% i utdelning. Swedbank gör ju fåtal återköp av aktier, men det är mest för aktiebaserade ersättningsprogram till anställda då. Och värderingsskillnaden här ligger att SCB värderas på PE8 och Swedbank på PE7. Så hyfsat närliggande och på något sätt lågt. Kan man säga.
Yes. Och så sista tänker jag då, SCA, lite kort om du bara tar någon mening. Är det något viktigt du fokuserar på där?
De skrev upp skogstillgångarna. Så att de har skogstillgångar nu värda runt 107 miljarder kronor. Mm. Det här baserar sig då på treårssnittet. Mm. Gällande det. De väntas kunna öka skördningen av skogen framöver. Har väl historiskt legat runt 70% av årliga tillväxten. Så att även om man skördar skog för industrirörelsen så växer skogen i grunden. Och det är väl viktigt att ta med sig.
Vi släpper föregående vecka. Vi har pratat mycket nu. Du får vila rösten kort så tar jag över lite kort här. Jag tänker så här, om vi flyttar oss in i nästa vecka så kanske vi börjar snarare lite med annat. Och jag tänker framför allt då Fed och Riksbanken. Vi har ju räntemöten. Den här veckan blir ju otroligt tung. Det är både mycket rapporter, det är mycket makrodata och vi har både Fed och Riksbanken. Så det kommer finnas otroligt mycket att prata om nästa vecka också. Däremot så själva räntemötena, om man tittar på Fed, det är kanske inte jättemycket som kommer fram med mötet. Man räknar ju med att Fed ska börja sänka räntan i maj. Det är i alla fall vad marknaden tror. Den här mötet gör man ju självklart ingenting. Det kommer inga nya prognoser heller, utan hela fokus blir egentligen på Powells presskonferens. Och där kommer man ju kunna tolka varje ord om det är någonting som styr om marknaden från maj eller om det är det som är den bästa gissningen. Så. Och sen har vi då Riksbanken. Kom torsdag, väntas ju också lämna räntan oförändrad. Och samtidigt då öka försäljningstakten av statsobligationer. Även där uppdatering men ingen ny prognos. Så jag tror inte det kommer vara liksom någonting som verkligen påverkar marknaden i stor utsträckning. Så. Men ändå intressant, framförallt nästa möte i mars så kommer man då ha två inflationsutfall i ryggen för 2024 och det är då man verkligen kan se också när kommer räntesänkningar. Det är det allting handlar om och för svensk del så pratar vi om att det räknas med en serie då kring sommaren och efterföljande period och att man går ner då någonstans mot 2,5% över tid. Då. Så att lite fokus på det självklart och sen har vi en mängd makrostatistik, den kan vi ta alldeles strax. Men om vi hoppar in i rapporterna då under veckan så har vi ju en rad egentligen. Om vi börjar på utländska delen, där har vi ju under föregående veckan fick vi ju bland annat Tesla som föll på rapporten, guiden i försäljning. Vi fick Netflix som såg stark kundinflöde. Vi har ju flera av de här stora bolagen som rapporterar. Den här veckan är det dags för Apple och Microsoft och sen så dröjer det ganska länge, ett par veckor till innan vi ser Nvidia som kanske har jättestora förväntningar. Men det får vi se senare. Men vi ska ju prata svenska bolag framförallt. Och då tänker jag så här, Trelleborg kanske? Är det någonting du vill börja prata om?
Ja, Trelleborg har ju gjort den här hela, vad ska man kalla den för, omställningsresan. De sålde ett stort affärsområde, har försökt att renodla verksamheten och få upp lönsamheten. Tack vare försäljningen av ett större gammalt affärsområde så fick de upp massa nettokassa som man då antingen kan återköpa aktier för eller göra utdelning eller köpa andra bolag eller återinvestera då i befintlig verksamhet. Så den fick ju en liten uppvärdering efter det här då. Mm. Så det blir intressant att följa hur hela den utvecklingen sker nu framgent.
Verkligen. Vad har vi mer? Det är rätt många bolag. Hexagon, Kinnevik, Lifco, Indutrade, Novo Nordisk, AMB. Det är en lång rad.
Massvis med
vad
bolag.
Känner du, vad ligger varmast om hjärtat? Ska vi blanda fritt mellan sektorerna? Då, jag bara bestämmer Novo Nordisk nu. Jag vet att det är ett stort innehav i portföljen. Jag vet att vi har gillat det under många år. Och det är ett bolag som verkligen har levererat. Är det också höga förväntningar inför en sån rapport då? Per automatik? Eller är det liksom, har de alltid vuxit in i värderingen och det är liksom... bara känns bra?
Ja,
eller är du orolig?
Orolig, inte jätteorolig, nej. Som vi var inne på, de växer väldigt snabbt in i sin värdering. Det är ju främst då medicin mot diabetes och obesitas. Och mycket nyhetsflöde nu på senare tiden har varit just mot obesitasområdet. Det man glömmer lite är att Novo Nordisk är marknadsledande inom GLP-1-medicin, vilket är en medicin för diabetes typ 2. Och det sker ju då via deras försäljning av Ozempic som baseras på semaglutid. Det är mycket begrepp nu. Och den här GLP-1-marknaden då, som är en medicin mot diabetes typ 2, har ju vuxit runt 25% årligen de senaste åren. Mm. Och det är också största delen av Novos försäljning. Penetrationsgraden för den här typen av medicin är runt 6% av patienter. Så det finns ju en enorm potential här att den kan fortsätta uppåt. Och då blir ju Novo vinnande på det också. Sen har vi såklart Wegovy då, som är deras medicin mot obesitas, som lanserades för ett fåtal kvartal sedan. Här blir det såklart fokus på att upprampningen av produktions faciliteterna går som det ska och att tillväxten fortsätter i den starka takt som väntas framöver.
Så du känner egentligen komfortabel?
Ja, sammanfattningsvis känner vi oss komfortabla, ja, med Novo Nordisk.
Ja, kvarstår som ett stort innehav för oss, och vi tycker det är bra bolag på sikt. Och liksom, men vad ska man säga, hälsovårdssektor är ju historiskt liksom ofta ganska hög tillväxt om man hittar rätt, och ganska, ska säga, konjunkturocykliskt någorlunda. Det behövs, ja, alltid. Så det är ju någonting som är positivt. Och som kanske väger upp, om vi liksom fortsätter prata andra verkstadsbolag, så kan ju det gå lite upp och ner, så att säga.
Jo, men absolut. Och apropå lite cyklikalitet så kan vi hoppa in på serieförvärvarna.
Mm.
Lifco och Indutrade. Där är det lite osäkerhet i marknaden. Börjar vi med Lifco, som har ju tre affärsområden. Det är dentalprodukter, det är Demolition and Tools och System Solutions. Och Demolition and Tools kan exempelvis vara rivningsrobotar. System Solutions kan exempelvis vara kontraktstillverkning. Det är en liten oro då för de cykliska delarna i de två affärsområdena. Lifco har ju haft en helt fantastisk tillväxt på lönsamhet de senaste åren, främst drivet av då Demolition and Tools och System Solutions. Mm. Så skulle dessa ben då börja tappa lite omsättning organiskt och då kanske lönsamheten kommer ner, då slår det rätt hårt mot Lifco som helhet. Samtidigt har de dentalbenet då, som man kan anse vara relativt konjunkturokänsligt. Mm. Folk går till tandläkaren, och då är det både Lifco som säljer då de lite större apparaterna där inne, men också förbrukningsvarorna, exempelvis. Det viktiga att ha med sig när det kommer till serieförvärvarna är att de är väldigt duktiga på att förvärva bolag. Det är den stora delen av affärsidén. De växer ungefär 8% i snitt om året via förvärv. Och förvärvsbenet är ingenting som behöver haverera bara ifall cykliska delarna havererar, utan förvärvsdrivna tillväxten kan alltid finnas där.
Mm.
De är duktiga på att få ut kassaflöden, de har inte stretchade balansräkningar Och både Lifco och Indutrade skulle kunna addera runt 15-20% vinsttillväxt årligen de kommande 3 åren utan problem med dagens balansräkning.
Intressant. Så ser förvärvarna, ja, vi pratar ju främst bolag här som vi också gillar, ska man lägga till. Så jag tänker nu när vi tittar på rapporter, det är otroligt många rapporter som kommer. Vi kommer kanske inte fokusera mycket på SKF, Electrolux, Husqvarna, byggbolagen. Det kommer en rad bolag den här veckan, men som vi kanske känner så här, ah, vi pratar ju hellre om det vi har faktiskt också innehav och rekommenderar.
Absolut.
Sen finns det bra bolag bland de här, men det kanske inte är rätt läge just nu. Men är det några fler såna här? Jag tänker till exempel Hexagon är ju ett sånt bolag som vi gillar, va? Kommer också med rapport.
Ja, precis. Hexagon kommer med rapport. De hade ju också en kapitalmarknadsdag här i vintras. På den så bekräftade de sina finansiella mål att växa 5-7% organiskt och med 3-5% via förvärv per år. De vill ha sin rörelsemarginal över 30% vid 2026 och en kassakonvertering på 80-90%. De ska även då öka transparensen framåt genom att dela upp sin redovisning i 5 affärsområden istället för 2 som de redovisar nu för att det enklare ska bli att följa. Historiskt har de taktat på sin organiska tillväxt bra, de stärker bruttomarginalen. Problemet de senaste 2 åren har ju varit kassaflödet som inte hänger med. Och därför så blir det extra glädjande nu när de sätter upp kassakonverteringen som ett finansiellt mål så att det fria kassaflödet följer med vinstutvecklingen. Men vi gillar Hexagon och de rider på trender av digitalisering och automation. Det är ju mångt och mycket ett mjukvarubolag idag.
Yes, verkligen.
Så att de är med i vår portfölj på
spännande
Söderberg. Ja.
Jag tänker så här, vi tar ett sista bolag. Man kan prata hur länge som helst. Vi hinner inte allt, men en som jag tänker så här, vi måste ju också ta någon som har varit lite surdegen då kanske.
Ja.
Kinnevik.
Ja.
Har inte riktigt rosat marknaden så där under en längre period. Kommer med rapport. Har ju liksom, ja, man säger över lång tid sett, bytt lite strategi, fokus på tillväxtbolag i tidig fas, en hel del onoterat. Hur ser det egentligen ut? Liksom, är det hög rabatt på dem nu? Eller vad tror du? Framförallt kan rapporten vara något som ändrar på det? Eller?
Ja, just nu handlas de till en substansrabatt då på runt 35%. I Kinnevik så får man ju en rätt stor stek i Tele2 och så får man en nettokassa och så får man de onoterade innehaven. Det har ju varit anledningen till den stora rabatten har väl varit något man kan kalla för en förtroendekris. Både gällande värdering av de onoterade tillgångarna men även då de investeringarna som har skett i Harald Smicks projekt H2 Green Steel och värmepumps tillverkarna Era, om jag uttalar det rätt. Stor del av deras onoterade portfölj ska nu vara finansierad till lönsamhet men de visar inte jättemånga nyckeltal i sina rapporter. Det är svårt att följa på så sätt, så man får ta det lite som koncernledningen väljer att kommunicera det. Och då i kombination med de här, om man ska kalla det för förtroendekrisen, så har det lett till en väldigt stor substansrabatt. Helt enkelt. Så det är väl ungefärligt det som har hänt i Kinnevik. Just det.
Så egentligen handlar det mer, alltså det som brukar hända när det är förtroendekris, i alla fall om jag bara tittar random bolag historiskt, så är det så här, det tar ett gäng år. Man måste liksom bevisa igen att man kan skapa något bra. Man kanske behöver liksom, ja, men höja värdering på de onoterade och visa liksom att det finns värden. Och sen så kommer förtroendet tillbaka och då kan också substansrabatt gå tillbaka. Liksom.
Absolut, och kanske att en större del av portföljen blir lönsam.
Ja, exakt.
Det skulle det nog vara väldigt gynnande. Liksom, ja, precis.
Verkligen. Men du, grymt. Det är många bolag att prata om.
Ja.
Jag tänker vi kör lite makro. Tiden springer ju iväg som vanligt i den här podden. Och när det är aktiespecial så får man prata lite längre. Men jag tänker ändå, vi kör några makrogrejer här som avslut och så får vi sen tacka för oss. Men om vi börjar med, det är ju som sagt, det är både rapportvecka, det är centralbanksvecka och det är väldigt mycket makrodata. För att lyfta fram några, idag måndag när vi spelar in så kommer ju svensk BNP. Så den har redan kommit när vi spelar in. En minskning med 0,3% jämfört med föregående månad. Och därmed också, det här var ju för Q4 då, så har vi ju därmed en skattning också för helåret 2023 den första. som visar på ungefär minus 0,3% för hela året också. Så att svensk tillväxt lyfter ju inte. Liksom. Så det är väl negativt för de bolag som just har mycket svensk exponering. Nu har ju inte våra verkstadsbolag det bara, utan det blir väldigt, väldigt globala bolag.
Ja.
Men svensk BNP som sagt, vi har... Vad har vi mer? Amerikansk husprisindex kommer imorgon tisdag när podden släpps. Vi har amerikansk konsumentförtroende som väntas stiga. Vi har detaljhandel i både Sverige och i Tyskland. Vi har en mängd inköpschefsindex som kommer i Europa, i USA på torsdag. I form av en ISM-mätning för tillverkningssektorn. Alla de väntas fortsatt vara under 50, det vill säga på kontraktionsnivåer. Sen har vi ganska tung data här på fredag. Då kommer det sysselsättningsstatistik för USA. Och det här kommer ju då efter Fed-möte och så vidare. Men det kommer också vara självklart en viktig input för framtida möten. Så ganska mycket makrostatistik också att titta på under nästa vecka. Men jag tänker ändå att vi faktiskt tackar för oss där. Och tack för att du var med, Alex.
Tack så mycket.
Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra.